Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Yassin driver bollen vidare in i straffområdet som är till Goitom. Istället är det Saletros. Saletros kommer här med skott i mål!
Perfekt att det blev Saletros som kommer med sin vänsterfota. Lugnt och behärskat avslut i bakre. Mycket bra mål.
Vackert fotbollsmål signerat Saletros.
Detta var ett av Anton Saletros tre mål för AIK under vårens allsvenska spel 2018. Och här räckte det till en poäng borta mot Häcken. Det blev också Saletros näst sista match i AIK innan den ryska klubben Rostov köpte mittfältaren under sommarfönstret. Äventyret i Ryssland fick sig dock en plötslig twist. Saletros fick ett meddelande av presidenten bara en vecka innan januarifönstret skulle stänga. Att den utländska kvoten var fel i laget, han måste gå bort på lån. Det slutade med att Anton Saletros efter knappa 8 månader återvänder till AIK.
Alltså det var ju lite komplicerat. Jag visste inte riktigt om jag skulle vara kvar i Rostov där eller om jag skulle vidare. Så att det är som det är med fotbollen. Det går snabbt både till höger och vänster.
Och i den här podden så berättar Saletros om den tuffa kulturen i Ryssland. Om när han blev utskälld av tränaren inför hela laget.
Han sätter det mot väggen och kör över det helt enkelt om du inte har gjort det han tycker att du ska. Hans dotter hade kunnat vinna med Levansa liksom, så att det.
Och vi talar naturligtvis om hans ungdomsår i de olika pojk- och U-landslagen. Och då framförallt VM-bronset 2013 med U17-laget.
Är det de här i min ålder som är så här bra, jag ändå kan mäta mig med dem, då har jag en chans att bli en av de största kanske i världen, tänkte man då.
Utöver detta pratar vi om livet och kulturen i Ryssland. Om de tidiga åren av hans karriär och dedikationen som tog honom till elitfotbollen. Och om utlåningen till Ungern som blev en nyttig smäll på käften. Och om säsongen som kommer med AIK. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
22 år, 23 i april.
Bor?
Liljeholmskajen.
Familj?
Mamma, pappa, flickvän.
Utbildning?
Gymnasiet.
Lön?
Så jag klarar mig.
Bil?
Volkswagen.
Hobby?
Hobby är svår. Förutom fotboll så... Jag har ingen specifik så hobby som vissa kanske har, bilar eller fiske eller något sånt här. Utan det är mest... Ja, hänga med kompisar eller något sånt här. Inget speciellt.
Språk?
Svenska. Engelska, lite ungerska och ja, lite ryska nu.
Vem är världens bästa fotbollsspelare?
Just nu? Jag skulle säga det är väl Messi.
Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll?
Upplevelse? Upplevelse. U17-bromset var häftigt för att man var så ung. Göra 100 matcher i AIK också. Något som är med där. Men något specifikt så där är väl inget. Jag var inte med när SM-guldet vanns så att säga. Men det, hela förra året är väl ett år man kommer komma ihåg så att säga.
Största meriten du har som fotbollsspelare?
Största meriten? Det är väl att göra debut mot Manchester United.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
I hela världen eller i Sverige?
Du får välja själv.
Liverpool och AIK.
Varför?
AIK är för att jag har spelat där nästan hela mitt liv. Och Liverpool är för att min favoritspelare Steven Gerrard spelade där.
Vad hör du mest för snack på planen när de ska psyka dig?
Jag hör ingenting.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Det finns, jag tycker Obasi är en av de bästa. Roman Eremenko under en kort tid nu, vad man såg i Rostov, var kvalitet på väldigt, väldigt hög nivå. Så Celso Borges är också väldigt bra.
Tuffaste motståndare har du haft?
Paredes i Zenit.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Springa och passningar och avslut.
När du ser en duktig motståndare eller kan vara en medspelare också, vilken egenskap kan du bli lite avundsjuk på och själv vilja ha?
Själv vill jag ha? Nej, jag blir inte så avundsjuk på så sättet. Om det är någonting jag känner att jag behöver bli bättre på, så även sånt som får jobba med det. Till exempel när jag inte tyckte att jag var tillräckligt snabb, så jobbade jag mycket med snabbhet och blev snabbare. Så det handlar inte om att man blir avundsjuk, utan jag inspireras väl mer av de andra, som av de egenskaperna, till att kunna förbättra mig själv.
Har du något snyggt mål eller någonting på YouTube som du tar fram och tittar på för att bli på gott humör?
Tar inte fram och titta på, men däremot Midtjylland var väl ganska snyggt faktiskt, måste jag ändå erkänna.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Oj. Fan alltså, kanske.
Vad gör dig rädd?
Mig rädd. Mig rädd. Ja, något specifikt. Så där är väl inte... Ja, framtiden ändå.
Vilken är din dyraste pryl?
Min dyraste pryl? Lägenhet.
När var du lycklig senast?
Igår. Nu.
När grät du senast?
Förra året.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Geografi.
Vilket köp ångrar du?
Köp? Ingenting faktiskt.
Som fotbollsproffs?
Ja. Ingenting faktiskt, nej. Jag köper inte onödiga saker skulle jag säga, men om jag köper något onödigt så har jag tänkt på det länge och då blir det inte onödigt, så att säga. Det är, alla köp har varit bra, så att säga.
Här kommer Zaletros. Oj, vilken träff han får, Anton Zaletros. Han har väl aldrig gjort mål i AIK, tror jag. 37 matcher, aldrig mål i AIK-tröjan för mittfältaren Anton Zaletros.
Det är nu snart 3 år sedan Anton Zaletros gjorde sitt första allsvenska mål för AIK, och då mot Elfsborg. Därefter har det varit lite svängiga säsonger för mittfältstalangen, som i och med detta lån till AIK gör sin andra återkomst i klubben. När Zaletros lämnade AIK sommaren 2018 för ryska Rostov hade han blivit lovad en liknande roll som han hade under fjolårets vårsäsong i AIK, och att gå direkt in i startelvan. Inledningsvis blev det en hel del speltid, men allt eftersom fick Zaletros nöja sig med mer och mer bänktid. Ja, här sitter vi i Stockholm. Vi trodde vi skulle träffas i Marbella, ja, där du skulle tillhöra en rysk klubb.
Yes.
Hur jobbigt var det att inte veta var du skulle vara och inte vara?
Alltså, det var ju lite komplicerat. För det första var ju du på med att vi skulle ses varje dag, så att jag visste inte riktigt om jag skulle vara kvar i Rostov där eller om jag skulle vidare. Så att det är som det med fotbollen, det går snabbt både till höger och vänster, och sen får man gäller väl bara försöka ändå tänka på där och nu. Att när det ändå var lite snack om att jag skulle hem till AIK, så var jag ändå där och tränade. Var tvungen att fokusera på de träningarna. Så att lite komplicerat är det alltid när man ska byta miljö. Men det är rätt lugnt. Det löste sig rätt bra.
Vilka alternativ hade du förutom AIK?
Jag hade ett gäng från utlandet och några svenska klubbar.
Svenska också alltså?
Ja.
Du kan inte ge mig namnen. Det är ju de man vill åt.
Ja, det finns några klubbar där, men sen var det några klubbar som också sa nej, så att det finns det fanns väl, det var väl snack om, jag vet inte riktigt kanske, vilka som var jätteaktuella. Jag själv ville ju bara till AIK så att säga, men det kanske är väl mer agenten och klubbarna som har kontakten och presenterar saker, men jag själv var ju bara inställd på att är det något lag i Sverige så vill jag spela AIK.
Hur är den tiden när man liksom sitter och tittar på, jag menar det är klart du koncentrerar dig på träningen, men ändå liksom, jag vet inte om jag ska till Marbella eller inte, eller, och sen gissar att man tittar mycket på sin telefon. Hur, ta oss igenom det, vi som inte sitter så i ett transferfönster.
Nej, utan man, det började väl med att jag fick ett, presidenten kom ner när vi var i Turkiet och sa, kvoten för utländska spelare är full, du måste på lån, punkt liksom. Och då har jag ändå spelat 60 minuter precis mot Spartak Moskva och varit en av planens bästa spelare, vad jag tycker själv och vad de som såg matchen också tyckte. Och liksom få det meddelandet precis nästan efter matchen, tänker man så här, okej, då måste vi ta det därifrån. Då måste jag meddela min agent att jag, de har sagt så här, hur går vi tillväga? Och då börjar ju en process som agenten sätter igång, att kolla med klubbar, vilka som är intresserade, vad kan du tänka dig? Så man börjar väl sätta sig, okej, det här är rimligt, det här kan vi tänka sig. Och vilka fönster är öppen? Så att det var ju, i början var det, kollade vi främst på de utländska alternativen. Men eftersom det nästan bara var en vecka kvar av de attraktiva, som man kan säga, utlandsfönster, de stängde 31, det är 31 de stänger.
Liksom. Ja, 31 eller första.
Ja, liksom. Något sånt där. Så att de stängde efter en vecka, så det hann ju aldrig bli något konkret från dem. Så då fick man kolla mot de fönster som var öppen, och då kände jag väl att ja, då vill jag till AIK. Så att...
Det är ju ändå konstigt kan man ju tycka att de kommer på det där och då, liksom en veckas varsel på fönstret. Det är ju inte särskilt, det känns inte så välplanerat.
Nej, det är väl, nej men det kände jag också att det inte var väldigt välplanerat. De hade ju kunnat liksom kunna säga att det är i december, så kunde man kanske haft fler alternativ så att säga, men för mig just nu är AIK det bästa alternativet, men man kanske kunde ha haft fler alternativ att väga för- och nackdelar med, så är det. Men jag är jätteglad att det blev som det blev.
Var det värvningen av Roman Eremenko som gjorde att...
Roman Eremenko och Evelin Popov. Och då blev kvoten full, så att säga.
Ja, hur är den kvoten i Ryssland? Hur fungerar den?
Den är att det måste vara minst 5 ryska spelare på planen varje match. Och ja, du kan bara byta med utlänningar så att säga. Om du inte byter ut 2 ryssar och tar in en ryss. Ja.
Och är det också begränsat i matchtruppen? Hur många som...
Jag vet inte riktigt hur det är. Jag tror att det är mer i truppen de ska presentera för året, att de här spelarna kan vi ta del av. Vad jag hörde som, nu har jag inte alla, jag har inte alla, all fakta så att säga. Men vad jag fick för att höra till mig, eller vad presidenten sa till mig, det var att kvoten är full. Det är bäst om du går på lån för alla.
Vilken koll hade du på det när du gick dit?
Ja, jag ska vara ärlig, faktiskt ingen koll alls.
Nej, det är ju en, det är en speciell värld. Ja. Och när man nu var, jag var ju såg Rostov, ditt gamla lag, eller du utlånade från laget, när de mötte Östersund. Det kändes som de hade väldigt många spelare, precis som ryska Krasnodar där var ju också i Marbella med väldigt många spelare. Det verkar vara... De verkar ha hur mycket pengar som helst i att hålla sig med många spelare.
Ja, så det är väl nästan så hela... Vi har ju lika många i staben, i ledarstaben och... Ja, vad de säger, staff kallar de det väl, det som sköter saker runt omkring som inte är tränare. Det är väl nästan lika många som spelare. Men vi har väl... Ibland spelar vi 11 mot 11 på träningarna där i Rostov och då får folk inte ens vara med. Så att det är stora trupper.
Hur kände du liksom, du spelade rätt mycket i början av säsongen, sen spelade du inte så mycket i andra halvan av, nu ska ju säga så att den ryska säsongen är uppdelad, de spelar ju höst, vår, men de har ett långt uppehåll. Men första delen så spelade du rätt mycket i början och inte så mycket i slutet.
Nej, jag spelade väl 6 matcher i ligan från start allihopa och sen 3 matcher i kuppen, så det är väl 9 av 18 matcher på ett halvår liksom. Det är ändå en okej start för att vara utomlands i en ganska, jag vet inte vad den blev rankad som nu, ryska ligan, men 6a, 5a, 6a.
Ja, den är 6a i Europa.
Ja, så det är väl ändå ett steg uppåt jämfört med allsvenskan. Så på så sätt, är det ett helt okej godkänt. Ett mål, en assist på de matcherna också. Så på så sätt var allting okej. Men när det blir för många i truppen så är det för många i truppen. Då fanns det ingen plats.
När du gick dit i somras, vad hade de för mål med dig då? Vad presenterade de för vision?
Nej, de presenterade att jag skulle ha samma roll som i AIK och spela på samma sätt helt enkelt. Så att det inte skulle vara någon lång startsträcka. Utan jag skulle spela som... De spelar ju 3-5-2 som AIK också gör. Så att jag skulle spela som en av de offensiva mittfältarna i Rostov då. Det var det som var presenterat. Och att jag skulle gå in direkt från start. Vilket jag... i princip gjorde. Spelade från start från, inte premiären, men andra matchen. Sen spelade jag 5-6 matcher där till, vad kan det vara, oktober. Och sen spelade jag inte så mycket i, jag spelade inte någon match i ligan, men bara 3 i cupen där. Så det var väl, jag säger ju själv att mina prestationer inte var lika bra som jag ville att de skulle vara. Men det är normalt när man kommer till ett nytt land och en ny liga att anpassa sig lite. Men sen såklart att de kanske inte har tid att vänta. De behöver att man ska prestera direkt. Och det kanske inte jag gjorde på den nivån som de ville att jag skulle göra. Vilket jag själv känner att jag inte gjorde. Jag presterade okej, men inte bra och inte dåligt. Och det är väl det som kanske var problemet där och då. Att jag inte spelade, att jag fick fortsätta spela så att säga. Utan jag klarade av det, men jag gjorde inte skillnad.
Om man säger då när presidenten kommer och meddelar det... Har man någon längre diskussion eller är det bara...
Det är bara... Det är så, de vill låna ut det och då... Det är de som är min arbetsgivare och då får man...
Men det är ju det som förklarar att det är en bra utlåning för AIK för de betalar ingenting. Rostov, du får behålla din lön och allting. Så att på det sättet är det okej.
Ja.
Under den här tid du var kvar där, vad sa förre storspelaren Valerij Karpin som ju är tränare där? Vad sa han?
Nej, han jag hade bra snack med han och han är jättenöjd med vad jag visat på träningar och de matcherna jag spelat. Utan han ville att, såklart att han sa att det är inte han som bestämmer vilka som går ut och så. Han har hand om träningarna, det är hans roll. Och han säger att han är jättenöjd och sen gav han mig små tips som jag skulle tänka på att fortsätta göra här i Sverige. Och att de ville se mig i sommar igen.
För du har ju rätt många år kvar på kontraktet med Rostov.
Ja,
det är väl 3 år kvar när du kommer till Jaka i sommar.
Exakt.
För det vore ju konstigt om de gav upp det redan nu, eller?
Det vore konstigt, men man vet inte hur de tänker.
Om man ser till livet där i övrigt, det är ju en rätt speciell klubb med tanke på att det är så många skandinaver. Jag menar,
det är väldigt speciellt. Det är ju både... islänningar, nu kom de norrman och sen har vi ju Dennis Hadžigadunić som är från Malmö. Så det var ändå ett gäng skandinaver så att säga.
Ja, de allsvenska kännare kommer ju veta vem Ragnar Sigurdsson är långt förflutet i Blåvitt. Vidare Kjartansson var i skyttekung i Malmö under 8 månader och gjorde mål mot Östersund. Ja. Så det finns ju kopplingar liksom.
Ja, det finns det verkligen. Så
vad beror det på att man...
De kanske har någon scout, speciell allsvensk scout som kollar på matcherna och tycker att de kanske har lyckats med andra värvningar från allsvenskan.
Men det var inget de pratade med er om?
Nej. Utan det var inget speciellt. Jag visste knappt att det var de islänningarna som spelade där innan och sen kom ju vidare.
Hur var sammanhållningen när man var där? Hängde du med skandinaverna eller hängde man alla?
Nej, man hängde mer med skandinaverna som det blir ganska naturligt liksom. Många av ryssarna kunde bara ryska. Ett fåtal ryssarna kunde engelska. Så att det blir väl att man... Ragnar kan ju svenska. Vidar. Ja, och en annan som har varit i... De har varit i Norge också. Så att det blir väl att vi pratade svenska eller norska. Och då hade vi vårt lilla gemenskap. Men sen var ju de 4 islänningar. Så de 4 hängde lite mer och jag och Dennis... Hängde lite mer för oss själva så att säga. Men det var ändå ett skandinaviskt bord där.
Ta oss igenom en vanlig vecka. Hur såg en vecka ut i Rostov?
Du kanske läste Dennis. Eller det var ju du som intervjuade Dennis när han sa att det var väldigt tufft. Och det stämmer. Det var mycket träningar på hela veckan. Där det kanske var lite halvt lugnt 2 dagar innan match. Annars var det full fart med både dubbelpass och allt möjligt.
Var man instängd liksom så, för man har ju tagit del av Pontus Wernbloom, de bodde ofta på någon militärbas eller något liknande. Var ni, fick ni bo på träningsanläggning och liknande?
Ja, vi har ju, man hade ju egna rum på träningsanläggningen, så man kom ju till träningsanläggningen, kunde sova, duscha. Jag vet ju, vissa spelare bor ju på träningsanläggningen. Så att, ja, man kommer dit till träningsanläggningen, det är stora grindar. Så går man in och tränar liksom. Och de, det är, runt planen så är det galler och sånt, så ingen kan ju kolla på träning. Så man är som du säger, att man är lite instängd där.
Hade du en lägenhet vid sidan av det?
Ja, jag hade en lägenhet i stan där.
Hur var en, man har ju förstått att det är speciellt när man köper en bil till exempel. Då måste man komma med allt i kontanter. Köpte du någon bil där?
Nej, jag köpte ingen bil, utan jag åkte taxi till träningarna. Jag tror det kostade 12 kronor att åka till träningen, så det var... Jag körde på det istället. Det var enklare.
Hur mycket var man ledig? Vad gjorde ni när ni var lediga?
Ja, du. Jag minns inte senast vi var lediga med Rostov faktiskt, om jag ska vara ärlig. När vi var lediga så fick vi... Vi fick aldrig så här en dag ledig i veckan. Det fick vi inte. Utan vi fick kanske 2-3 dagar på en helg istället. Och då stack man väl... Flög man hem liksom och var med familjen. Så under veckorna när det var träningar så var det aldrig ledigt. Och sen kanske var... Något landslagsuppehåll, då fick man 2-3 dagar ledigt, och då stack väl de flesta till Moskva eller något sånt där. Men annars en dag ledig så gjorde man väl ingenting. Då gick man väl. Då gick väl jag och Dennis ut och käkade. Och...
Vad var intrycket av Rostov, som ju är en miljonstad rätt nära Ukraina?
Nej, alltså det var inget man tänkte på, utan det var liksom en rysk stad med... Ja, ja, du har ju varit i Ryssland själv, så att för de som inte vet hur det är i Ryssland är väl att det är väl lite som man tänker sig, att det ska vara lite öststatsstil på allting och mycket trafik. Men Rostov på det sättet var en ganska mysig stad, speciellt på sommaren när det var... Det ligger i södra Rostov ligger i södra Ryssland för de som inte vet, så att på sommaren är det väl 30-35 grader och sol. Så det fanns många mysiga kaféer och sånt man kunde vara ute och käka och ta en kaffe liksom, men på vintern blev det ju lite värre då. Det blev kallt, riktigt kallt, och de plogade ju inte vägar och sånt när snön kom. Så det var ju lite kaosartat så att säga.
Det är inte bara i Stockholm det blir snökaos.
Nej, där blir det...
Just att man är nära Ukraina, det pågår ju en konflikt, närmast ett krig mellan Ukraina och Ryssland. Hur påverkade det?
Ingenting faktiskt, alltså jag märkte inte av någonting. Utan det var liksom, det var ingenting som var, som man pratade om eller som, ja, som de tänkte på liksom. Det var där det normalt, vardagen pågick som den gör här hemma liksom. Man märkte inte av någonting, även fast man var så nära.
Ser man svenska spelare som senare år gått till Ryssland, som Andreas Granqvist, har lyft i landslaget, Viktor Claesson, fantastisk utveckling, Pontus Wernbloom gjort det jättebra. Skulle du hävda att det liksom sportsligt är... För det blir ju lätt att man går... Det heter att man går dit för pengarna. Ja. Men vad är din bild?
Jag skulle säga att sportsligt så är det bättre än vad många tror. De har ju bra anläggningar. Krasnodar vet jag väl har väl en av världens bästa anläggningar. Och deras arena är väl kanske världens bästa på så sätt. Rostov är väl inte riktigt där ännu, men...
Ändå en VM-stad, ja, fin arena.
Exakt, exakt. Så att jag tror speciellt efter VM... Under VM så tror jag att det var många som fick upp ögonen för att Ryssland är inte bara ett ställe dit man går för att det är bra löner eller så, utan det är verkligen en bra fotbollsmiljö också. Man kollar ju på, som du sa, Viktor och Andreas, så att, ja, Granqvist var väl, han var ju, jag vet inte hur många år han var där, men han var ju kapten i landslaget och var hur bra som helst, och både Claesson har haft den utvecklingen, och nu Kristoffer Olsson får vi se, jag tror han kommer ha en jättebra utveckling där också. Men det är sportsligt, det är väl sjätte bästa ligan som vi sa innan här då, i världen, och det är väl inte, det är inte dåligt att spela där.
Nej, verkligen inte. Nej. Sjätte bästa i Europa får vi kanske, för det är så inte någon sydamerikan invänder. Nej, och det, på det sättet, de har ju mycket pengar och de satsar mycket. Men hur mycket spelade det ekonomiska roll liksom när du valde Rostov?
Inte speciellt mycket, utan jag kollade mer på de som presenterade den bästa helheten, och då ingår ju såklart lön och speltid och så. Det här var det laget som jag kände mest liksom. Det har spansk tränarteam, en tränare som ändå varit i Spanien, så att på så sätt kändes det som att det skulle vara ett bra steg att jag skulle gå in och spela direkt, vilket jag gjorde. Men nu, ja, så att på så sätt var det vad jag tyckte Rostov presenterade den bästa helhetsbilden för mig.
Om man ser till en sak som man också diskuterar, ju resorna, det är ju ett enormt land och jag menar så. Hur var då, jag menar alla i Sverige känner ju till Stefan Liv och det hockeylaget som störtade. Hur var det att resa så mycket och med de förutsättningar som gäller?
Nej, vi hade ett eget plan som var besiktat, om man säger så. De har besiktat planet och det var helt godkänt och så. Det var ingenting man tänkte på den biten. Men det är såklart långa resor. Jag tror vid någon match när vi åkte till Jekaterinburg, tror det tog 3 timmar, och då åker man 2 timmar fram, 2 eller 3 timmar tidszon fram, och då är liksom är klockan, ja, klockan, vad är klockan där, 2 på natten, och man ska gå lägga sig klockan 3 liksom för att bibehålla den tidszonen man är själv i, så att man inte ska ändra på det. Så det är lite speciellt när man åker på bortamatch och klockan är 2-3 timmar framåt, så att man kanske går upp på morgonen vid 1 istället för klockan 9, så att det blir lite annorlunda istället för att åka här, ta en buss 2 timmar till Norrköping och spela, utan man åker dagen innan, ja, 3-4 timmar i planet, och sen så är det tidszon och lite sånt, så att det är sådana saker, det kan nog ta på en rätt rejält, men de hade bra sätt att tillgå där, så att vi bibehöll hela tiden den tid som vi varit, så att vi inte ändrade för mycket, för då tror jag att det skulle bli alldeles för jobbigt.
Man är ju privilegierad som fotbollsspelare naturligtvis, men är det också så att man inte får så mycket frihet? Det är ju en bild man lätt kan få av Ryssland, att de gärna vill ha koll på en. Och
nej, alltså det är frihet och frihet, det beror ju på hur man ser på det. Vi får ju dagen innan match ska vi sova på anläggningen, och ja, dagen innan borta matcher är man på hotellet, så att vi har tider vi ska passa hela tiden. Det är inte så fritt som många tror.
Nej, precis, utan det är inrutat.
Ja.
Om man ser till att, jag menar, Karpin då är ryss som är tränare, men har ju en lång La Liga-karriär, Celta Vigo var ju stor bland annat. Vilka språk pratar man i liksom gruppen? Jag menar då, många utländska spelare, men också en hel del ryska.
Han drog alla genomgångar på ryska, och så hade vi en tolk som satt bak med oss skandinaver och drog det på engelska.
Fick man med allting?
Det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte ryska så bra. Så att nej, men jag tror att man fick med helheten. Sen kanske det inte var ord för ord översatt, utan man fick med det han skulle få med.
Hur upplevde du inramningen kring ligamatcherna?
Bra, väldigt bra. Jag tror vi hade ett snitt på 40 kanske. 35-40 varje match i Rostov då. Sen borta matchen i Moskva är också fullsatt. Sen, ja, så att det var mycket publik, speciellt efter VM tror jag att Ryssland, hela Ryssland fick ett uppsving med restauranger, med arenor, med intresse. Så att det var ett stort intresse för matcherna faktiskt, var det verkligen.
Och sportsligt så Rostov hakade med i ligan och är vidare i kuppen. Ja. Men ni är inte riktigt där uppe med Krasnodar och Zenit kanske som är topplagen.
Nej, vi var ju med där i början ett tag när jag spelade.
Ja, sen släppte du.
Nej, skämt åsido. Utan vi började ganska bra då. Hängde på topp 4 ungefär hela fram till sista 2-3 veckorna. När Krasnodar och Zenit vann lite för mycket och drog iväg. Och några andra lag, jag tror inte vi vann på 4-5 matcher, utan vi kryssade rätt många där i rad. Och då är det en jämn liga och de under kommer i kapp väldigt snabbt.
Får man känna det då av president och liknande? Är de förbannade liksom?
Nu är inte Rostov en sån här klubb som är som AIK, som är liksom, förväntningarna för AIK är ju största möjliga varje säsong, och liksom man drömmer om guld och kuppen och Europaspel och allt möjligt. Så på så sätt är det inte samma sak, utan det är mer från tränaren, som att han inte är nöjd med prestationer och så, då kan det bli rejäla samtal i teorirummet.
Ja, är det utskällningar helt enkelt?
Ja, ja. Grova utskällningar.
Vad säger de då?
Han skriker på ryska, så ja, jag säger, jag vet ju bara det översättaren säger, att det är alldeles för dåligt, vi vinner inga dueller, han tar upp statistik och så tar han upp, han skulle kunna ta upp, vi säger nu att du har spelat match här, Olof, och så har du sprungit 40 sprint, men så har din, vi säger att du spelar vänsterback, men högerbacken i vårt lag har sprungit 55, så sätter han upp det, så säger han, varför har du inte sprungit lika mycket som han på andra kanten? Och då, vad ska du svara då? Jag vet inte, och du har inget svar liksom. Han sätter dig mot väggen och kör över det helt enkelt, om du inte har gjort det han tycker att du ska göra.
Var du med om det någon gång?
Det var en match mot Lokomotiv borta där jag vann 30% av mina dueller i luften. Och jag är väl ingen erkänt. Då spelade jag defensiv mittfältare den matchen för att vår kapten var avstängd. Och då spelade jag bra med bollen, vilket är min grej, men han tyckte... Statistiken sa att i duellspelet var jag inte tillräckligt bra. Då tog han upp det framför alla och körde över mig en kvart liksom, att där man kan inte vara en fotbollsspelare och vinna 30% av sina dueller, speciellt inte som en defensiv mittfältare. Hans, ja, jag vet inte vad hans dotter hade kunnat vinna med eller vad han sa liksom, så att det...
Hur känner man sig då?
Nej, alltså man får ta det liksom. Det är inget, det, där är det normalt, för dem är det normalt liksom. Och det, man kommer in i den mentaliteten också, att få, gör man inte det man är liksom tillsagd eller förväntat att göra av sig, då får man höra det, och det är rejält man får.
Får man höra andra skalan också om man gör något bra, om ni vinner, kommer de in med feta bonusar?
Ja, ja, absolut. Det är ju ris eller ros. Så att när vi vann borta mot CSKA andra matchen, då kommer presidenten in och håller bara upp två fingrar så här, och det betyder dubbel bonus. Och då blir det fest liksom.
Vad är en bonus då?
En bonus är... ja, men det är ganska bra. Det är,
ja, men den måste du kunna bjuda på. Det är
en bonus hemlig. Kan vi säga, ja, runt 100 000 kanske.
100 000 kronor?
Ja.
Så då fick ni 200 000 kronor?
Något sånt kan jag säga.
Wow. Och vad, är det fest då att liksom... Är det fram med vodkaflaskor?
Nej, inte riktigt så. Utan vi, de är ändå, vad heter det, professionella på så sätt att det inte, vi får inte dricka någon alkohol eller något sånt där, utan det var länge sedan de hade vunnit mot CSKA också.
Jag gillar det, president. Ja. Där hade man ju gärna sett att ens egen chef,
ja,
kom in.
Och sa, nu har du gjort en bra intervju här, nu är det
dubbel bonus.
Så nu när du får veta vad en bonus är, kanske din chef kommer in och ger två fingrar.
Ja, vi får se. I så fall ska jag upplysa dig, ja, om det. För du har inte upplevt det i Sverige, så.
Nej, det har man
inte. Björn Westholm kommer inte in med två fingrar.
Nej, kanske gör det i år, vem vet.
Men om någon kompis till dig skulle fråga, kan du rekommendera att flytta till Ryssland, vad skulle du säga då?
Det beror på vart det är Ryssland och vilken anledning. Om det är en fotbollsspelare, så de lagen som är... Som Kristoffer Olsson pratade med. Och Krasnodar är ett fantastiskt steg att gå till. Med anledningar och allting. Det är världsklass.
Men andra klubbar hade du varit mer tveksam till?
Ja, Rostov skulle man kunna gå till. De man skulle kunna gå till är väl Moskvalagen. Rostov och Krasnodar. Sen har jag inte så bra koll på de andra. Men det är de jag skulle kunna rekommendera.
Sen ett Sankt Petersburg.
Ja, kan vi också räkna in där.
Räknar du med att vara tillbaka i sommar?
Oj, det vet man inte. Alltså, man vet ju aldrig hur fotbollsvärlden går ju snabbt, som alla vet. Utan nu, det enda jag har i mitt huvud nu är att det är Jönköping på, som är målet nu då, på lördag klockan 2. Det är väl det enda man får ha i sitt huvud. Börjar man tänka för långt fram, så tror jag att det är lätt att sträva iväg och vara på fel plats. Utan man är ju faktiskt... Man måste faktiskt vara här och nu och prestera det man gör. Sen får man ta...
Men är inte det lite jobbigt att inte veta? Att ha ett... Jag har 3,5 år kvar med en rysk klubb. Jag ska spela i AIK under några månader. Du är utlånad till sommaren. Det är ju inte mer än 3-4 månader. Är inte det lite jobbigt?
Nej, alltså. Det är såklart att det är ovisst. Framtiden är ovisst. Och det är det som jag sa när du frågade vad gör en rädd. Det är att man inte vet. När man inte vet så blir man osäker. Så på så sätt är det att man får tänka bort det. Och verkligen försöka vara... Påminna sig om att vara här och nu. Och det är, med den verksamheten AIK har, är det ganska lätt. Liksom. Idag när jag tränade med dem så glömde jag helt bort att jag ens har kontrakt med, liksom, med Rostov. Utan det är AIK som gäller. 100%.
Så vi pausar Rostov helt enkelt.
Mm.
När vi träffas har du just gjort ditt första pass med AIK tillbaka efter att ha varit borta sedan i somras. Mm. Däremellan har de vunnit SM-guld. Mm. Har du fått någon medalj?
Nej, jag har inte fått någon medalj. Men jag vet inte om 12 matcher räcker för det.
Men har du inte frågat dem?
Jag frågade Henrik Jurelius om man kunde få någon medalj. Och då får se, han svarade lite vakt om det. Så vi får se vad som händer.
Hur delaktig känner du dig i SM-guldet?
Ja, jag känner mig ändå ganska delaktig. Där på våren så vann vi ändå en del matcher och jag gjorde ändå några poäng, så att på så sätt känner man ju delaktig. Men sen så, det betyder ju inte att jag har vunnit SM-guld utan så, utan de gör ju en fantastisk period där i sommaren där de går obesegrat förutom mot Norrköping, och det är ju liksom bara, ja, det är fantastiskt. Så på våren känner jag mig delaktig till de poängen, att vi fick en bra start när vi inte har fått det på länge. Men resten är ju bara hatten av för de som var kvar och gjorde jobbet. Det var fantastiskt att se på.
Hur mycket vägde det in att eventuellt vinna ett SM-guld och stanna än att gå? Eller fanns det?
Jättesvårt såklart. Men man vet ju inte, man vet ju inte. Det är svårt att sitta och säga, hade jag stannat så vem vet om jag kanske hade varit i startelvan när både Seb och Kristoffer Olsson, och hade vi ens vunnit SM-guld. Det är liksom sådana tankar man får. Och sen kanske den här chansen med Ryssland kanske bara kommer en gång. Och då bestämde jag att det är väl bättre att ta en chans när den väl kommer än att sitta sen och tänka, nej, vet du vad, jag tog inte den chansen. Vad kunde hänt då? Det är bättre att ta chanser och sen lära sig av dem om det inte går så bra.
Hur följde du AIK under hösten?
Ja, varje match.
Men du kunde inte komma hem på guldfesten?
Jag var hemma.
Ja, du var hemma också. Ja, ni var många, så jag såg Alexander Isak var hemma. Ja. Så du hann ta dig hem också?
Ja, jag flög direkt. Jag såg inte finalmatchen, utan jag var i luften då. Så jag landade ju och mötte dem på Arlanda faktiskt. Sen.
Hur var det?
Ja, det var fantastiskt. Alltså, man var så jävla... Nej, jag vet inte. Alltså, det var en blandning. Man var ett fan, men ändå hade man någon connection till spelarna. Liksom. Man visste vad de hade varit med om hela året. Och lite så där, med tanke på alla avbräck som vi hade under hela förra året, så var det ju fantastiskt starkt av alla att verkligen vinna det där SM-guldet. Så att, det kommer man ta med sig hela livet när man landar på Arlanda och möter upp dem.
Då var det bra tryck på dem?
Ja, det var väldigt bra tryck på dem.
Om du ser till liksom förra året spelmässigt, eftersom du dessutom följde dem, vad var det Rickard Norling lyckades med?
Det Rickard har lyckats med är väl att han har haft en spelidé sen han egentligen kom till AIK. Med sitt 3-5-2 som är väldigt inpräglat i spelargruppen. Alla vet vad de ska göra. Och det är väl det som är styrkan, att han är så noggrann med det han har gjort i sitt arbete. Att spelarna verkligen vet vad de ska göra. Och jag tror att när man inte tvekar och blir tveksam så mycket, så tror jag att man vinner mycket bara på det.
Om man ser till att AIK, jag menar, du hade ju en lite speciell tid under Norling. Ett tag fick du inte spela så mycket, sen var du på lån i Ungern och sen kom du tillbaka och tog plötsligt pass. Vad hände där? Vad var det som gjorde att du hittade rätt?
Jag tror, det handlar väl inte så mycket om Rickard, utan Rickard, jag vet ju hur Rickard är. Den som han tycker är bäst spelar, punkt slut. Och det var väl mest upp till mig, att jag bestämde mig för att jag ska ta den här platsen, och då gjorde jag det. Och lite så är det liksom. Jag har inte varit den största talangen som kanske Alexander Isak, Robin Quaison, som är otroliga fotbollsspelare, utan jag har varit en duktig fotbollsspelare, men jag har verkligen fått jobba extra för det, för att kanske tagit längre tid än vad man förväntat eller vad jag själv förväntat att jag skulle bli en bra svensk spelare då. Men det var bra för mig att komma bort från Sverige och verkligen få se, samma sak med Ryssland, att man får se och lära sig saker så att man kan bli både bättre som människa och bättre fotbollsspelare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och så är det väldigt farligt, inte bara farligt, det är 1-0 Turkiet. Det är han som slår frisparken och den är farlig, det är 1-0 Belgien. Di Matta är förbi, Di Matta gör mål. Det är 2-0 Belgien. Den djupledsbollen, det är friläge för Belgien. Det är morsning och godnatt för Sverige.
Sveriges U21-landslag hade gjort ett starkt kval och hade allt i sina egna händer när det återstod 2 kvalmatcher till sommarens U21-EM i Italien. Turkiet och Belgien stod för motståndet i oktober, men det ville sig inte alls för Roland Nilssons manskap. Matcherna slutade med en 1-0 förlust mot Turkiet och en rejäl smäll mot Belgien där det blev 3-0. Och Saletros missade därmed sin sista chans att representera ett U21-landslag i ett mästerskap.
Du var ju tidigt en talang, även om du säger att du inte är som Alexander Isak kompani, så har du ju ändå varit en talang, var med U17-VM och så. Hur mycket la du på fotbollen när du växte upp, så att säga? Hur mycket styrde den din sömn, mat, sådana saker?
Men allting, tror jag skulle säga. Jag tror jag fattade ganska tidigt att jag var tvungen att göra extra saker för att kunna försörja mig på fotbollen. Förstår jag ganska tidigt. Jag kommer ihåg när jag gick i 7an, 8an, 9an. Då gick jag så här fotbollsgymnasium. Och då gick jag med en kompis innan träningarna på morgonen vid 7.30. Och så tränade vi avslut och sånt. Innan skolan och lite så. Så att det har väl varit ända sedan ungefär den åldern att man fattat att sömnen är viktig, maten är viktig. Och träna extra är viktigt för att kunna nå de nivåerna man vill eller strävar efter.
Hur orkar du det?
Det är väl lite så som jag är. Så jag har väl nästan alltid varit så där att när jag vill någonting så kommer jag göra det mesta för att nå dit jag vill. Och då får man offra kanske några andra saker som är roligt just där och då. Men i längden tror jag att jag mår bra av det, att göra de sakerna.
Du måste lagt mycket tid på att pendla till träningen och sånt.
Ja, från Farsta till Solna. Var efter skolan, drog man direkt efter skolan till träningarna på Skytteholm. Sen Skytteholm hämtade morsan eller farsan mig hem, liksom käka, så var det gå och lägga sig upp igen liksom. Så att det var hela dagen jag gick till när man var yngre, skola och fotboll.
Vad hade du för plan vid sidan om det inte skulle gå?
Jag har faktiskt inte tänkt i de banorna. Det har liksom bara varit, jag kör all in på det här och sen om det inte lyckas så får man tänka på plan B då. Jag har inte haft någon riktig plan då, utan det var bara att jag ska lyckas här.
Hur skötte du skolan?
Jag var duktig i skolan. Eller duktig, jag var helt okej, normal. Sen så ju längre, ju mer jag började träna med AIKs A-lag och ju mer tid som jag går till det, så tappar man bort skolgången lite, utan då är det mest att man gör det för att bara klara sig. Jag klarade mig skönt. Istället för att verkligen sätta sig in och sträva högre.
När förstod du ändå att det här kan jag nog leva på?
Det måste vara början av gymnasiet, ettan gymnasiet. När jag verkligen började träna med AIK under en vår och en sommar, då tänkte jag, shit, nu kan jag kanske få kontrakt här faktiskt. Kommer ihåg, och sen hoppade man in mot Manchester United och efter det kände jag att nu kan jag kan bli en allsvensk fotbollsspelare.
Ja, hur var det? Det var en träningsmatch mot United. Mm. Hur var det att kliva in i den?
Ja, alltså jag hade ingen aning om att jag skulle hoppa in. Jag var bara med på bänken. Trodde Alm tog med mig bara för att jag skulle vara med kring laget. Sen när det ändå 15-20 minuter kvar sen att jag ska in, och då fattar jag ingenting. Så plötsligt är jag inne på plan och står bland Carrick och Vidic och Van Persie, då det är ganska coolt.
Och då fattar du också att
ja,
det här kan bli något.
Ja, det här kan, om jag spelar mot dem här när jag är 17, tänk då när jag är 25, om jag fortsätter träna hårt, då kanske jag verkligen kan mäta mig med dem.
Finns det ändå en avvägning på hur mycket man kan träna själv kontra att man ändå tränar mycket med sitt lag?
Såklart, med lag, alltså du kan aldrig, den träningen själv kan aldrig ersätta den träningen du gör med laget. Du måste alltid ha en lagverksamhet för att fortsätta utvecklas. Men jag tror att för att ta steg i det lagmässiga måste du göra saker utanför som du gör på egen hand.
Hur noga är du med alkohol och mat och så idag?
Väldigt noga. Jag har en personlig tränare som heter Sebastian Pisano som jag går till 2-3 gånger i veckan, och han säger exakt vad jag ska äta, vad vi ska träna. Jag tränar både med han och han gör kostschema och allting.
Wow. Det är minst sagt seriöst. Om vi går till U17 VM som ju var, du var med där i Förenade Arabemiraten där ni tog brons och på något sätt tog världen med storm. Då måste man ju känt att världen ligger öppen. Herregud, vi är trea.
Ja, alltså då mötte vi mötte Nigeria, vi mötte Argentina, och då tänkte jag så här, fan, om vi vinner mot de här då kan vi vinna mot vilka som helst, och är det de här i min ålder som är så här bra, jag ändå kan mäta mig med dem, då har jag en chans att bli en av de största kanske i världen, tänkte man då. Och det är liksom, Valmi Berisha vann skytteligan. Vi hade 2-3 spelare med i VM-11 liksom, och Sverige hade knappt ens gått till VM innan, så det var jättestort.
Men när man nu tittar tillbaka så steget upp därifrån till elitfotboll är ju svårare. Jag menar, Valmi Berisha som du nämner har ju tillhört Roma och Panathinaikos, och nu är han väl utlånad till Island om jag inte har fel för mig. Eller om det är Färöarna, jag blir lite osäker. Men han tillhör någon klubb där uppe. Att det har varit svårt för rätt många av er.
Det är svårt. Alltså bara för att man är bra när man är 13, 14, 15, 16. Det betyder inte att du tar steget upp till A-lagsfotboll, elitfotboll. Utan det är väl det steget som är det svåraste. Att det är så många som är duktiga vid den åldern. Men att, som jag sa innan, det är väl disciplin, egen träning och allt det där som tar den sista steget om man inte är extremt, extremt talangfull.
Hur många gånger har du tvivlat?
Aldrig.
Aldrig?
Nej, tror inte.
Hur kommer det sig?
Jag vet inte, det är väl någon personlighet eller karaktärsdrag man har, att man, jag brukar inte tvivla så mycket på mig själv.
Du har ju varit med liksom från P15 och uppåt, spelat U17, U19, U21, nu senaste kvalet. Hur viktig har den delen varit?
Såklart, det är en utbildning både i fotboll och alltså livsmässigt. Alla de ställena man fått åka till på bortamatcher och så har ju varit saker som man inte får se normalt, som man kanske är när man är 17, att åka till, man är i Makedonien, man åker till Serbien, man åker överallt liksom och ser Europa. Som normala 17-åringar kanske inte gör. Och sen är det ju otroligt stort vid den åldern att spela landskamper för en svår. Och sen är det också på CV:t att det är väldigt bra. I den åldern kollar många på hur många landskamper man har spelat och lite så. Så att det har varit viktigt både för den människan, att man får se mycket saker. Men också för karriären, att man får lära sig att spela landskamper mot andra länder och se hur andra spelar.
Om du ser på den första gången du var med i P15-landslaget och tittar idag, hur många av dem tror du fortfarande är aktiva elitfotbollsspelare?
Vad räknar vi med elitfotbollsspelare?
Superettan och uppåt.
Okej, då är det Elias Andersson.
Sirius.
Ja, Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden. Vilka var mer med? Har Mjällby gått upp till Superettan, va?
Ja.
Mirza Halvacic. Sen var det, vilka mer var med? Jag var med. Som spelade den här matchen.
Ja, jag bara...
Joel Andersson. Ja, det finns ändå en del.
Det är ändå en del.
Ja, Gustav Engvall.
De prickar ändå lite rätt ju.
Ja, jag tror att... Det är inte, förut vet jag väl att... för kanske 10 år sedan kanske var ännu större skillnader, men nu tror jag att folk och ungdomar idag är så medvetna om att det krävs ett extremt jobb. Vad jag tror speciellt har man märkt i Stockholmsområdet när det gäller extra träning och allt sånt där, att de är villiga, vad jag kan se, att ungdomar nu mer fattar att är man med när man är 15 så kan man gå hela vägen. Det betyder mycket.
Just det U17-gänget som tog brons, har ni kontakt fortfarande? Ja. En del av dem är ju fortfarande med i U21-landslaget. Jag menar Engvall och Carlos Stamberg och Linus Wahlqvist har varit med länge och så.
Ja, jag har kontakt med en del faktiskt. Det måste man säga.
Så ni blev liksom en tight grupp?
Ja, sen är det såklart att de som varit, sen har med träffats lite om åren i Allsvenskan och i U21, så liksom man stöter på varandra lite då och då. Det är klart man håller kontakten med de flesta.
Är det någon du är förvånad över som inte tagit ännu större kliv?
Som är 96a?
Ja.
Som, vem kan det vara? Rinor Nushi. Jag tror att han har en växel i sig, om du vet vem det är.
Nej, det vet jag inte. Han
spelade Västerås. Han var riktigt bra när vi var yngre och han kommer ta kliv.
Och de är uppe i Superettan, så att det kan bli något. U21-landslaget så var ju du med nu under hösten och det blev ju ett tråkigt slut. Ja. Det blev ju inte den kröning med EM-slutspel i Italien. Vad gick snett?
Ja, man visste det. Hade man väl. Nej, det är så jävla svårt. Jag kom på att vi blev så jävla besvikna att vi inte gick vidare, för de 2 år i rad hade de gått vidare. Så att säga. Så att det var jäkligt tråkigt. Det var otroligt jobbigt när vi inte ens kunde nå playoff.
Nej, ni klappade ihop, förlorade mot Turkiet och sen Belgien.
Ja, det är väl de misstagen vi gjorde, annars gick vi väl ganska rent genom kvalet.
Tittar du mot A-landslaget?
Just nu? Det är ju... Just nu har jag inte ens... Alltså det är Kristoffer Olsson spelade ju AIK och var med i A-landslaget, så det är inte orimligt. Men jag har inte varit med på någon januari-turné eller något så att på så sätt känner jag att jag måste ta några steg i min utveckling för att verkligen se det som att jag ska vara med där.
Men det är något...
Såklart, det är något man strävar efter, verkligen. Det skulle vara det största att vara med i A-landslaget.
Eftersom du inte har tvivlat på något annat och inte haft någon plan B, så borde du bara vara raka spåret.
Så är det. Men så är det, jag ser inte för långt fram eller för långt bak eller åt sidan. Jag försöker vara här och nu, för det är då jag vet att jag kan vara som bäst.
Ja, du har ju varit länge i AIK så att säga, ända sedan du gick dit som 10-åring eller något sånt. Var det rätt, 10 år?
Ja, 12 kanske.
12-åring. Och sen så gick du till Ungern då ett halvår. Och du har Ungerns påbrå, är det?
Ja, pappa.
Pappa är från Ungern. Vad gav det halvåret i Upjestosha, om jag uttalade rätt?
Ujpest. Ja. Det gav jättemycket. Det blir liksom, då har man varit i AIK och svenska klubbar hela sitt liv, så man får någon lite reality check så att säga, hur det är på andra ställen. Och det kom som ett slag i ansiktet, och sen när man väl visste vad som...
Vad är det som kommer som ett slag?
Alltså, träningsmässigt, kommunikationsmässigt, att aggressivare ton, att det är... Det är hela tiden att det är mer jobb liksom. I Sverige är det ganska lugnt om du missar vissa saker, men där du får inte missa vissa saker. Och det blir, även fast UIPS kanske var en lägre... Om AIK och UIPS skulle mötas, så skulle AIK vinna, skulle jag säga. 10 av 10. Men grejen är att de har någon annan mentalitet utomlands som gör att om man får lära sig den, så att då tar man det svenska på ett annat sätt och vänder man det till ett positivt sätt, det här utländska som man lär sig, så tror jag att Sverige det blir lättare att lyckas i Sverige.
Det låter nästan som svenska spelare lite bortskämda, att man har det för bra och så kommer man ut till Ungern och så fattar man lite att det är något annat.
Ja, alltså för bra, det ska man väl inte se då. Utomlands har de ju fantastiska, de har ju 7-8 naprapater, massörer och sånt där, och det har vi inte i Sverige. Det är väl lite mer att tonen och arbetssättet är på andra sätt liksom, så att säga, där vi i Sverige är Det är på ett annat sätt i Sverige helt enkelt.
Men vad föredrar du? Föredrar du att liksom bli uthängd inför hela spelartruppen eller att lite mer, skulle man säga, mänskligt ledarskap?
Ja, det är svårt att säga, utan man vill ju...
Det är där man vill att du ska säga mänskligt ledarskap, ja. Men du gillar hårtork.
Nej, alltså man vet ju inte vad som är bäst. Ibland kanske man behöver en hårtork, men såklart man alltid vill ha en tränare som man kan ha en dialog med, så man kan diskutera saker och inte bara se fotbollsspelaren utan personen också. Och lite utomlands är det ju så, de ser inte personen, de ser bara en fotbollsspelare. Och det är väl lite det som är i Sverige, att man ser helheten. Och det är såklart positivt för välmåendet och så. Men för att bli en bättre fotbollsspelare där just då kanske man behöver en hårtork ibland. Så jag tror att man behöver ett mixat ledarskap.
Att du hamnade i Ungern hade någonting med din pappa att göra?
Ja, absolut.
Var det han som krattade helt?
Nej, det var vad som kändes bäst liksom. Det kändes som att det var kul grej att testa eftersom han är därifrån och han är, vart han var uppväxt och så. Då fick man både se det och vilka gator han gick på när han var liten och lite så. Så att det var en mix fotbollsmässigt och personlighet relaterat.
Om man ser till ligaspelet, du säger att AIK hade vunnit 10 av 10. Hur var den ungerska ligan? Tidigare en stor nation i fotboll för väldigt länge sedan, ska jag säga.
Ja, det var ett tag sedan. Men Molvidi slog väl ut Malmö i Champions League-kvalet. Ferencváros, det finns bra lag där. Finns bra lag. Också väldigt jämnliga, liksom. De flesta kan slå alla, men... Jag skulle säga att Sveriges liga är bättre, men topplagen skulle kunna hävda sig ganska bra i Sverige, så kan jag säga.
Vad säger du om AIK nu 2019? Står ju inför liksom, jag menar, man ska försvara SM-guldet, kanske försöka ta hem kuppen, men nog det viktigaste av allt, ta sig ut i Europa likt Malmö och så. Hur ser du på möjligheterna?
Möjligheterna är väldigt goda skulle jag säga, då vi har samma ledarstab. Många.
Ja, ni har tappat assisterande tränare till U21-landslaget.
Ja, Bartos har vi tappat. Men allt runt omkring, om man inte bara kollar med Bartos, då, så är det mycket som är samma. Vi jobbar på vad jag har sett. Nu har jag varit där en dag, men samma arbetssätt. Och det har varit en framgångsfaktor att år för år sen Rickard tog över har det gått uppåt. Och det är väl det alla strävar efter. Och sen har vi en bra spelartrupp också som jag tror kan göra.
Om man ser till just att nå Europa, vad är det liksom, du har ju ändå varit med lite grann när man inte har lyckats. Vad är det som har saknats?
Tillfälligheter skulle jag säga. Motstånd. Vad kan det mer vara? Motstånd och prestationer. Man måste verkligen pricka rätt liksom. Som Braga-matchen där vi förlorar är väl tillfälligheter som händer. Och andra år har vi kanske inte riktigt varit där, både truppmässigt och som... Ja, helhet, alltså vi har inte riktigt, vi möter Panathinaikos och vad har vi borta, kanske 1-1 eller 0-0 något sånt. Sen vinner de hemma med 3-1 och det är liksom, det blir lite för stora siffror på den nivån, men annars skulle jag säga att vi är längre fram, AIK är längre fram som klubb nu än vad de var då.
När man ser till AIK förra året, så Kristoffer Olsson väldigt viktig, såld nu för stora pengar till Ryssland. Hur ersätter man honom?
Jag tror inte det går att ersätta Kristoffer Olsson på så sätt att bara ta, okej, nu värvar vi han eller plockar in han och du ska vara Kristoffer Olsson. Det går inte, för Kristoffer Olsson är en väldigt duktig fotbollsspelare som jag personligen tycker är en av, ja, som är riktigt, riktigt bra. Jag tror att man får hitta andra vägar. Man kan inte ersätta en spelare på så sätt. Samma sak som när Nisse gick bort. Det går inte att ersätta Nisse på det sättet.
Ja, Nisse Johansson, lagkaptenen, som fick hjärtproblem.
Exakt, det går inte att ersätta Nisse på så sätt. Alltså med allt han bidrog. Utan då tar man in Robin Jansson som axlar rollen på ett bra, alltså fantastiskt sätt. Men annorlunda. Och det tror jag att... Så får det vara med Kristoffer Olsson också. Att någon kommer ta över det han gör. Och det är väl så det funkar med nästan alla lag. Att det är svårt att... Det blir fel att prata om att någon ska ta över efter Kristoffer Olsson. Ta vem är nya Kristoffer Olsson? Nej, jag tror att det blir annorlunda. Man får hitta annorlunda sätt. Annorlunda spel... Inte spelidéer, men andra kvaliteter än vad just han hade.
Jag vet att du vill ha fokus på matcher som kommer härnäst, men ändå blir det lite så. Finns det någon diskussion att liksom, vad händer i sommar? Att AIK, jag menar, du har ju spelat väldigt länge där, även för att du varit utlånad nu till Ungern och sen varit i Ryssland. Finns det redan nu någon diskussion, Björn, jag vill vara kvar eller?
Nej, vi har inte pratat alls om det.
Just det, du nämnde också att det var stort för dig att ha gjort över 100 matcher för AIK. Vad är det som gör att AIK betyder så mycket för dig? Du är ju från södra Stockholm.
Jag är från södra Stockholm, verkligen. Grejen är väl att när någonting är så stor del av ditt liv så länge, så tror jag att det får en sån stor betydelse, vare sig du vill eller inte. Och AIK är väl den som har utvecklat mig både alltså fotbollsmässigt och personlighet, människomässigt. Så det är väl att man har växt upp i AIKs organisation, och då när man växer upp liksom, jag gick ju från 12, gick igenom hela puberteten, hela ja, liksom till att ta körkort och flytta hemifrån, när man är liksom inom AIKs organisation. Och det tror jag att sådana där saker är ändå stora saker i livet att som man tar med sig, och då är det svårt att inte förknippa sig själv med AIK.
Vad tror du betyder för AIK just att det är många spelare som kommer från Stockholm eller Stockholmsregionen och liksom på något sätt brinner för AIK?
Jag tror att det betyder mycket. Alltså förra, kolla bara nu i truppen, det är väl Henok, Panos, Sundgren, Perta, det är Oskar, det finns många som liksom vet vad AIK handlar om och vad AIK står för. Det tror jag är ganska viktigt för att AIK ska kunna fortsätta utvecklas.
Känner du att det är en förklaring till att liksom populariteten, jag menar, två gånger sålde man ut Friends, nu jagade man ett SM-guld, men det känns ändå som att kring Stockholmsklubbarna, ett par av dem i varje fall, att det är liksom populariteten har vuxit. Känner du att det är en viktig faktor att man tillhör Stockholm? Att spelarna, många är från Stockholm?
Ja, alltså jag tror att det, om man förknippar sig, alltså till exempel unga spelare, när de ser att det är möjligt som ung kille från Stockholm att kunna lyckas i AIK, då tror jag att intresset kring personerna blir mer genuint, liksom shit, han kan, då kanske jag också, då drar man sig till AIK, det blir mer intressant än att kanske spela något annat lag där de har inte lika många Stockholmsbaserade. Jag tror att det, eftersom vi spelar matcherna i Stockholm, så är det folk från Stockholm som går på matcherna. Så jag tror att det är en framgångsfaktor.
AIK är en klubb som ofta lockar till sig mycket rubriker och det blir mycket uppmärksamhet och så. Samtidigt känns du lite som en dålig. Är det medvetet eller är det liksom bara som det har blivit?
Nej, det är väl hur jag är som person, så att säga. Det är väl samma sak med Pertan. Pertan har varit kanske...
Pertan är alltså Per Karlsson.
Ja, Karlsson, exakt. Kanske jag ska. Har varit i klubben väldigt länge och han får inte de stora rubrikerna, men det är en väldigt speciell och AIK-förknippad person. Men det är väl Alex Milosevic och Nabil Bahoui, de här som har de med personlighets och karaktärerna som gör att det blir rubriker kring dem.
Stort tack för att du tog dig tid, så hoppas vi att du får en medalj av AIK.
Tack, det hoppas jag också.
Som vanligt är det uppskattat att ni lyssnar och följer podden. Och än mer uppskattat är om ni kommer med tankar, idéer, beröm, kritik eller önskemål om gäster. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se. Men det går bra att skriva på Instagram och Twitter också. Och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.